Du lyssnar på seminariet Lagliga vägar över Medelhavet som arrangerades av Arena Idé den 26 november på Bio Rio. I den här delen av seminariet hör du kommentarer från Ida Holmgren på Röda Korset och Madeleine Seilert från Amnesty samt en paneldiskussion mellan Lisa Pelling, Viktor Banke, Ida Holmgren och Madeleine Seilert. Modererar gör Mikael Feldman. Missa inte den andra delen av seminariet som du hittar via Arena Play där Lisa Pelling presenterar sin rapport Lagliga vägar över Medelhavet och Viktor Banke presenterar sitt reportage om Ungern från magasinet Arena. Texter och förslag som diskuteras i den här paneldiskussionen.
Tack så jättemycket Viktor och Lisa. Vi tar med oss era berättelser och era idéer in i samtalet. Men jag tänkte be Ida Holmgren från Röda Korset och Madeleine Seilert från Amnesty att komma upp. Och så tänkte jag ställa två korta frågor till er. Be er att berätta först om lite om vad era organisationer gör i dagsläget i flyktingsituationen som är.
I den nuvarande situationen kan man väl säga att vi jobbar på två olika sätt. Det viktigaste arbetet är att vi finns på plats för människor på flykt längs hela flyktvägarna. Vi finns på plats i Syrien. Syriska Röda Halvmånen är en av de få organisationer som har möjlighet att arbeta i Syrien idag. Vi finns på plats längs flyktvägarna, längs stränderna i Medelhavet, i Spanien, i Italien, i Grekland finns frivilliga på stränderna och tar emot båtar varje dag. Ett oerhört tufft arbete. Jag träffade en volontär på italienska Röda Korset som arbetar på Sicilien häromdagen. Och han jobbar väldigt mycket med att ge stöd till volontärerna för att man ska orka med det här arbetet. Vi finns också till exempel i Serbien längs flyktvägen och delar ut mat och vatten och filtar och skor och plåstrar om skavsår. Det är inte en liten sak om man ska vandra genom hela Europa. Och vi finns i Sverige. Vi finns på centralstationer och färjeterminaler sedan några månader tillbaka. Och tar emot och ger information. Och vi finns på asylboenden i hela landet. Där vi tillsammans med asylsökande försöker bygga upp en tillvaro som blir någorlunda uthärdlig under den långa väntetiden man har. Träna svenska är det som de flesta vill göra. Man vill lära sig språket. Man vill känna att man har möjlighet att bygga upp sin tillvaro igen. Vi bedriver också ett intensivt påverkansarbete. Vi har drivit den här frågan om legala vägar till Europa under ett antal år i Sverige, men framförallt gentemot EU. Röda Korset har ett gemensamt EU-kontor där vi som alla nationella Röda Korsföreningar som är medlemmar i EU arbetar tillsammans gentemot EUs institutioner. Och jag skulle vilja citera Röda Korsfederationens generalsekreterare. Så här sa han efter att en av de stora båtolyckorna i april i år. Så sa han så här. Varje gång en båt sjunker drunknar en del av vår mänsklighet och vi hemsöks av vetskapen om att det hade kunnat undvikas. Och jag tror alla vi här inne är överens om att det faktum att barn drunknar på Medelhavet, det är en direkt konsekvens av politiska beslut. Det beror inte på kriget, utan det beror på de beslut som fattas av EU och dess medlemsstater. Och det hade inte behövt vara så här. Och vi tog för några år sedan fram det här skriften, ett positionspapper som föreslår ett antal möjligheter att skapa legala vägar till Europa. Och det handlar om att trygga asylrätten och rätten till ett rättssäkert asylförfarande genom att införa säkra och effektiva möjligheter att lagligen resa in i EU för att söka internationellt skydd.
Du får berätta mer sen i
diskussionen. Jag kommer att gå in på förslagen senare. Ja, lämnar jag över till dig.
Amnesty är ju också en internationell människorättsorganisation som vi arbetar i ganska många olika länder i världen. Vi har lite liknande som Röda Korset. Vi har också ett speciellt kontor i European Institutions Office i Bryssel. Vilket är tur för mig och många andra som ska arbeta med de här frågorna också i svenska kontexten, för att det är så oerhört komplicerad juridik och det händer så enormt mycket i princip dagligen inom EU och på dessa områden då man ska kanske tänka både flykting och migration. Det vi gör är ganska många olika saker, men ett hjärta som Amnesty har, det är ju att utreda, researcha, vara runt i världen och hämta in vittnesmål, studera lagar och förordning gällande rätt, domstolsavgörande och så vidare, och sen så sätta samman detta i rapporter där vi då går ut och rapporterar om felaktigheter, kränkningar av mänskliga rättigheter. Och ur detta perspektiv med just säkra och legala vägar så har vi också som Röda Korset arbetat med det under ett antal år. Vi har en ganska stor mängd rapporter som fokuserar på lite olika saker, men där kärnan är densamma, och det är kopplat till, vi tittar ju på ett rättighetsperspektiv och ur de korresponderande skyldigheter som stater har. Och när det gäller EU så har vi ju ett på pappret förhållandevis okej system faktiskt. Och om man sen kopplar på avgöranden från Europadomstolen och EU-domstolen så finns det mycket som stater egentligen har en skyldighet att rätta sig efter. Nu är ju stora problemet att stater mer och mer högnäringsfullt och struntar i vad man har att rätta sig efter. Men dock, det är fortfarande det perspektiv som vi tycker är väldigt viktigt att fortsätta hålla fast vid. Att det här är inte, man kan inte bara göra som man vill egentligen. Man kan inte göra som man vill, utan det finns skyldigheter och rättigheter. Så det arbetar vi väldigt mycket med, både ur ett EU-perspektiv men också i det svenska. Våra rapporter handlar både om EUs externalisering, alltså att vi kräver av andra stater utanför EU att bli våra grindvakter, som vi det uttrycket använde i vår senaste rapport som kom förra veckan. Men vi pratar också om pushbacks, stater som med berått mod då motar båtar med flyktingar tillbaka dit de kom ifrån. Vi pratar om behovet av sjöräddning och likaså detta. Vi kräver också att det ska finnas ett system, att EU inrättar ett system där man faktiskt också gör allt man kan för att identifiera de människor som dör under flykten. Och att man också tar upp vittnesmål från de överlevande direkt eller så snabbt man bara kan, för att ha så stor möjlighet som möjligt att också identifiera de här personerna och sen i framtiden också kunna att anhöriga i de ursprungsländerna också kan få information, att man söker efter sina nära och kära, också kan få information om att det är en person som faktiskt har avlidit, och att precis, man på det sättet kan fortsätta med sitt liv.
Vi är redan inne på det som Lisa skriver om i sin rapport. Jag kan säga bara, lite på den?
Ja, det kan jag göra på en gång då. Och sen gör Amnesty väldigt mycket mer, men det får ni gärna höra av er till oss om ni vill veta mer om. Vad gäller, tack så mycket för färdplanen som är jätteintressant och bra, och som också hakar på flera delar där ju, nu säger vi, men många organisationer som har arbetat många år med de här frågorna inte egentligen har uttalat oss. Alltså kopplat till de större, eller nu ska jag tala för Amnesty bara, förlåt. Att vi talar ju inte om, vi talar om migration, men mer ur perspektivet grundläggande mänskliga rättigheter. Vi talar inte om effekten och de positiva effekterna av migration som helhet, där vi tar in både arbetskraftsmigranter exempelvis och flyktingar. Så det tycker jag är en väldigt stor och värdefull bit i det som du har skrivit om, Lisa. Om jag sen direkt bara ska kommentera förslagen, så är ju många av de här förslagen är de som vi alla har och som vi har föreslagit under förhållandevis lång tid. Och jag tycker att det är bra förslag. Det finns ett par saker som jag särskilt skulle vilja kommentera, och då är UNHCR, FNs flyktingkommissaries system med vidarebosättning, kvotflyktingssystemet, där det ju också är så att det finns några av de länderna som du nämner här, Lisa, som också tar idag är med i systemet, som USA och Kanada. Och en liten brasklapp bara, att det på senare tid också har ju blivit så att stater och regeringar och EU har adopterat vårt begrepp säkra och legala vägar och gjort det till likhetstecken vidarebosättning. Och det egentligen så ligger i staters intresse, för på det här sättet så kan man plocka ut och välja dem man vill ska komma hit. Det är på ordnat sätt. Det har vi hört mycket de senaste veckorna. Det här ska vara ordnat och reglerat. Och personen som kommer hit som kvotflyktingar, de söker ju inte asyl, för de har redan tillstånd. Och det är ett jätteviktigt system som vi också tycker bör utvecklas. Fler stater bör också ansluta sig till UNHCR-system, och det bör, man bör kunna ta hit fler människor inom kvotflyktingssystemet. Men varningsklockan är, som det redan är i Australien idag, det är de enda riktiga flyktingarna inom stora citationstecken. Det är de som kommer som vidarebosatta. Så därför är det väldigt viktigt att när vi, alltid, när vi pratar om vidarebosättning, så måste vi också prata om rätten till asyl samtidigt. Och rätten till asyl är ju någonting som rätten till asyl finns egentligen inte. Rätten att söka asyl, ska jag säga. Rätten att söka asyl är faktiskt absolut. Och står människor vid våra gränser, så finns det en absolut skyldighet för stater att släppa in, ta in den här personen för att hon ska få sin asylansökan prövad. Så att precis som Victor sa vad gäller Moderaternas förslag om att man ska direktavvisa vid gränsen, det står i strid med EU-gemensam lagstiftning. En annan sak som jag fortfarande är, känner mig väldigt skeptisk till, det är olika former av mottagningscentra. Det är ju många som talar om det. Det diskuteras inom Amnesty, det diskuteras inom ECRE, som är en paraplyorganisation europeisk för organisationer som arbetar med de här frågorna. Det har ju funnits diskussioner under många år. UK Proposal kom för ett antal år sedan. Stefan Löfven pratade om olika former nu också av mottagningscenter. Inte på det sättet säkert som du menar, Lisa, men dock jag är rädd för, jag tror att vi är på väg dit i alla fall oavsett vad jag och andra säger. Men jag känner mig skeptisk i den tid vi lever i idag, och jag tror att det finns enormt stora risker att det i verkligheten kommer innebära att människor hålls i tredje länder utanför EU. De kommer inte ha någon fri rörlighet, för det kommer inte fungera. Och att det kommer att bryta ner rätten att söka asyl tills det egentligen inte finns så mycket kvar. Så jag tror att om man ska diskutera det, ska man göra det väldigt, väldigt försiktigt, eller kanske vänta med, och nu mer också, eller åtminstone samtidigt, kopplade till det stöd som EUs medlemsstater kan ge till tredje länder för att införa asylprövningssystem som är rättssäkra i ett större antal länder i världen. För att det skulle också vara en faktisk, praktisk lösning för människor att slippa ta sig så långt från sina ursprungsländer, som ju många kanske faktiskt egentligen inte heller vill. Jag stannar där.
Tack. Ja. Röda Korset, hur ser ni på de här förslagen?
Ja, vi delar ju en del av Amnestys farhågor kring att ha ett allt för stort fokus på kvotflyktingssystemet, som ju idag är det enda fungerande legala vägen, i synnerhet sedan vi sedan 2 dagar tillbaka i princip har avskaffat möjligheten familjeåterförening. Att ha allt för stort fokus på kvotflyktingssystemet gör ju att rätten att söka asyl inte blir en realitet för en stor del av de människor som har det behovet. Vi delar också farhågan att de här mottagningscentren skulle leda till att att den individuella prövningen skulle kunna försvinna, och att man skickar tillbaka människor utan att de har fått en individuell prövning bara på grund av vilket land man kommer ifrån. Och det finns en rad andra problem med dem som vi är skeptiska till. Jag skulle vilja backa tillbaka lite med kommentaren till Lisas rapport här. Vi blev väldigt glada när den kom. Det här är en väldigt viktig fråga som vi har, som sagt, tillsammans med Amnesty och andra organisationer arbetat med under en lång tid. Och trots att det finns en hel del stora rapporteringar varje gång det händer en olycka på Medelhavet, så har kunskapsnivån varit väldigt låg. Och det är någonting som jag tyckte var väldigt bra att du lyfte, Lisa. Och förslagen på lösningar har ju också varit i princip obefintliga. Så det är 2 styrkor som jag ser i den här rapporten. Och som representant från Röda Korset så vill jag förstås särskilt lyfta den oerhört viktiga frågan om identifiering och registrering av drunknade, och att hitta och underrätta anhöriga. Det här är ju någonting som man kom på redan på 1800-talet, att det var en miniminivå i konflikt och krig, att omhänderta döda kroppar, identifiera dem och underrätta anhöriga. Men det regelverket omfattar inte människor som har drunknat på Medelhavet. Det finns alltså inget regelverk som ser till att det här sker. Sen är det ju så att Internationella Röda Korskommittén och Nationella Röda Korsföreningar ändå jobbar med det här. Men det här att det inte finns något regelverk är någonting som vi ser väldigt allvarligt på. Och det är också någonting som vi håller på att arbetar för att införa. Vi får se vad som händer med det. Vi delar som sagt också många av de konkreta förslag som rapporten innehåller. Till exempel det som Amnesty nämner, men jag vill också lyfta det som du har också en del andra intressanta idéer som jag vill säga någonting om, och framförallt det här med att lyfta EUs ansvarsfördelning. Vi pratar väldigt mycket om att EU ska dela upp ansvaret mellan varandra i länderna, men det finns ju också en global nivå. Det finns resursstarka länder i hela världen som skulle kunna ta ett gemensamt ansvar här.
Tack så jättemycket. Vi tar upp Viktor och Lisa också, så får ni, du ska få tid att kommentera. Men först tänkte jag ställa en snabb fråga till er alla för att lite förstå hur dramatisk den här utvecklingen är idag, både på Medelhavet och vid EUs gränser överhuvudtaget, och numera vid Öresundsbron. Vilken är den farligaste delen i en flyktingsresa mot Europa just nu? Ni är alla kallade att svara.
Jag tycker det är svårt att gradera. Jag tror att det kan bero på faktiskt vilken som är den farligaste delen. Men, och det beror på var man kommer ifrån, vilken väg man behöver ta. Men om det är vägen på väg mot, om man behöver ta sig genom öknen för att ta sig via Libyen exempelvis och sen över Medelhavet, så är ju både den färden men också Libyen är ett av världens farligaste länder för flyktingar och migranter idag av en mängd olika skäl. Men som sagt, ju mindre pengar man har, desto farligare är ju resvägen om de metoder som används också. Så jag vet inte, jag har inget bra svar.
Mm. Jag skulle säga att när man flyr sätter man mer än sitt liv på spel. Man sätter ju också sin fysiska och psykiska hälsa på spel. Och som Madeleine säger, det är ju väldigt individuellt vad som man ser som den farligaste delen av sin resa. Vi har ju center för krigsskadade och torterade i hela Sverige, och här märker man en stark ökning av trauma som är, kommer från själva flykten. Och det finns ju, som du nämner, vad som händer i öknarna i Nordafrika. Man kan ha sett sina barn drunkna på havet utan att kunna göra någonting. Man kan vara 15 år och ha suttit inspärrad i en lastbil utan att veta vart man är på väg. Och sen när man kommer fram och är i någon slags trygghet, då kommer minnen av det här fram.
Jag skulle lägga till det här att det som är så sorgligt är ju att vi vet att vägarna inte blir säkrare och tryggare, utan att som det ser ut nu så är det precis tvärtom. Alltså, den här Magnus Mannhammar sitter här i publiken. Han är en av de alla frivilliga som har varit på Lesbos nu i höst och försökt ta i land människor, ta hand om människor som kommer över havet. Och jag har hört från Magnus och Anna som har varit där, och det är en sån här bild. Det är så nära mellan Grekland, mellan EU och Turkiet, att man kan med blotta ögat se över till andra sidan. Man kan med en bra kikare se när människor går ombord på gummibåtarna på den turkiska sidan. Det skulle inte vara någon som helst utmaning att ordna en sjöräddning som såg till att inte en enda människa drunknade på den här sträckan. Men det finns ingen vilja till det. Snarare så tror jag att vi inom en snar framtid kommer att se ett försök att stänga den här gränsen med patrullbåtar, med övervakning, och då kommer människor att tvingas ta ännu farligare rutter. Och man har redan fått rapporter från Lesbos om att båtarna i allt högre grad börjar ankomma på natten. Och vi vet att de allra fattigaste migranterna redan nu, de unga afghanska killarna som står klämda mellan tvångsavvisning till Afghanistan där de aldrig har levt för de har vuxit upp i flyktingläger i Iran, och att tvångsrekryteras in i det syriska inbördeskriget av den iranska regimen och att fly. De har inte råd att fly den lite säkrare vägen som de många syriska flyktingar kan ta, utan de går till fots genom Bulgarien där de blir rånade, misshandlade, våldtagna. Det är en fruktansvärd situation, och vi vet ju att ju högre murarna är, desto värre kommer det att bli. Och det här liksom, ja, vi skulle ge det, vi skulle ha hopp. Ja, men jag måste bara få säga det här att vi har ju haft båtflyktingar över Östersjön tidigare. Vi har ju haft fiskebåtar som har tagit flyende människor över Öresund. Och det var ju så sent som i början på 90-talet som irakiska flyktingar, Duraid al-Khamis, har skrivit en fantastisk bok om sin Barndomregnet luktar inte här, om hur han ankom som litet barn i en fiskebåt till östra Gotland. Och vi kommer att få se det här hända igen. Det är en direkt konsekvens av det beslut som man föreslog här i tisdags.
Viktor?
Jag har inte jättemycket att tillägga. Jag tycker att det har varit ganska utförliga svar. Men jag vill säga något kort om rapporten, och det är just lösningsorienterat. Och det är ju, jag tycker det är bra att vi inte glömmer bort att den första punkten ändå är att stoppa döden på Medelhavet. För att nu har vi tjatat om det här, och många organisationer har tjatat om det här under lång tid. Men jag vill ändå understryka hur viktigt det är att man inte ser det här som en normalitet. För att ibland så kan det bli så att säger man någonting till många gånger så vänjer man sig. Men det saknar på visst sätt ändå motstycke, att man vet var människor ska dö, man vet på vilket sätt de ska dö och av vilken anledning de ska dö och vart de är på väg, och man ändå inte har liksom tillräckliga möjligheter eller tillräcklig politisk vilja att rädda dem. Och det tycker jag är väldigt bra att det lyfter. Och sen kan jag säga att ett ytterligare perspektiv kan ju också vara att man lämnar ju ofta människor bakom när man flyr, och ju längre tid det tar att fly, ju farligare det blir, desto farligare blir det också för dem som lämnas bakom. Och stryper man möjligheterna till anhöriginvandring, då blir det ju ännu farligare för de människorna som lämnas kvar. Och man tvingar de människorna att ta en farligare flykt också, och nu även barn. Och då kommer ju nästa Alan Kurdi.
Mm. Innan vi går in på de här konkreta förslagen, det fanns ju de som ni var oense om, som vi kan ha en diskussion om. Men är det någon som vill kommentera det här beslutet då, regeringsbeslutet från i tisdags, vad det innebär för inskränkningar av asylrätten?
Nu ska jag säga något väldigt deppigt då också till början. Men fast det är liksom hela beslutet. Det är inget beslut än. Det är faktiskt inget beslut än. Det här är åtgärder som man avser att införa. Om ni tänkte på vad Stefan Löfven sa. Det finns inget, om det inte finns nu, det är torsdag. Det kanske finns nu ett regeringsbeslut. Men det kanske inte kommer den här veckan. Så det kan man ju också tänka på. Vad man kan göra med det. Gå ut och faktiskt kräva, begära, manifestera att regeringen omprövar tankarna kring de åtgärder som man tänker införa. Jag tycker ett problem, förutom att det är, jag arbetar med det här sedan slutet på 90-talet, 80-talet, slutet på 80-talet. Och har liksom, det har varit olika perioder när man har sett så här, ja, nu är det inskränkning igen. Och ett var ju så innan vi gick med, när vi gick in i Schengen-samarbetet och var så här, nej, det kommer inte bli någon skillnad alls. Sen var det EU och nej, absolut inte, och vi kommer aldrig rätta oss efter några minimikrav, utan vi har vårt system etc. etc. Och någonstans så har ju faktiskt, inte när det gäller Schengen, men när det gäller EU, så har ju vi varit väldigt bra vid en internationell jämförelse på många olika sätt. Mottagningssystemet, men också när det gäller beviljande grad och tillgång till offentliga biträden och så vidare. Så det är, jag tycker att det är rent chockerande att man, och jag tror att det också är ett problem med att det är den sammantagna effekten av de här, det här enormt många olika åtgärderna som gör att det blir liksom ingenting kvar. Nu överdriver jag lite. Men jag tycker att det är enormt allvarligt. Jag hittar faktiskt nästan inga ord för att understryka hur allvarligt det är. Och det är naturligtvis så att vi alla måste försöka göra någonting åt det. Jag tror att problem är, en sak som jag skulle veta, det är vad är det för experter, vad är det för rådgivare man har haft utöver, det skulle vara intressant att veta i alla fall.
Vad är det rent konkret som händer då?
Rent konkret handlar om att det blir just EUs miniminormer. Det störs in på familjeåterförening, en sak som vi har pratat om, men det i sig är oerhört allvarligt att det också bara blir beviljas tillfälliga uppehållstillstånd. Och att det också, även när de här tillfälliga uppehållstillstånden behöver förnyas, så ska de bli tillfälliga igen. Det här innebär att människor kommer leva i ovisshet om var man ska dö, var man ska faktiskt ska ha sin framtid under ett jättestort antal år. I värsta fall, och i vart fall under några år. Det här försvårar det som vi pratar om. Integrationen, det försvårar integration, och det finns det forskning på också. Och det behövs ju egentligen nästan inte någon forskning här på sig. Det är bara man kan gå till sig själv. Hur lätt är det att börja plugga, hitta ett arbete, lära sig ett språk om man hela tiden oroas för sin egen framtid. Rehabilitering, personer som behöver rehabilitering kommer försvåras också. och möjligheterna familjeåterförening. Det går inte att integreras i ett samhälle om jag är orolig över mina nära och kära som kanske också befinner sig i en jätteosäker situation i tredje land. Så att det är väldigt många olika saker. Det är bara några här. Några av de sakerna som nu föreslås. Problemet är nu, tycker jag, att det är, om jag ska gå ut och säga någonting så vet jag faktiskt inte om det imorgon kommer innebära någonting kontraproduktivt. Därför att vi vet liksom inte riktigt vad som händer. Men det är klart att vi måste gå ut och säga saker. Men jag tror att det är viktigt att vi inte hamnar i en situation där vi säger att okej, men om ni åtminstone tar bort det här så kanske det blir lite mindre dåligt. För då är vi liksom med på båten och det får inte hända. Åtminstone tycker jag det.
Just det. Lisa, det kanske är bäst att du får kommentera de här åsikterna om UNHCRs läger och kvotflyktingar. Riskerar det att undergräva asylrätten för att det blir en sorts att man får plocka människor ur de här?
Jag kan bara förstärka det. Att det är olyckligt om fokus blir på kvotflyktingar som det enda möjliga, säkra, legala vägen. Och det därför som, och det lyfter ni fram också, försökt i rapporten att beskriva hela den rad av olika förslag som man behöver. Jag bemöder mig i rapporten också om att beskriva att det här inte är det här att skapa friare migration. Det är inte någonting som vi gör 2015 till 2016 och sen är färdigt, utan det här handlar om ett arbete som man måste tänka över årtionden framåt, så måste vi försöka montera ner murar där det går, hitta öppningar där det går. Det kan handla om avtal mellan enskilda länder, avtal om studentutbyte, visumlättnader, arbetskraftsinvandring, kan handla om regionala överenskommelser, kan handla om överenskommelser mellan EU och Afrika. Det måste till liksom en mosaik av åtgärder. Kanske man till och med skulle behöva ha någon form av organisation, förhandlingsorganisation för det här, något ställe där man kan möta experter som har exempel. Det här är ett vettigt avtal för arbetskraftsinvandring till exempel, som skyddar arbetskraftsinvandrarnas rättigheter, som innehåller bra mekanismer för att kunna trygga permanenta uppehållstillstånd så småningom. Så jag tror att man behöver en mängd sådana olika saker. Så jag håller helt och hållet med. Det är farligt att liksom bara koncentrera sig på en enda åtgärd, för vi behöver göra så väldigt mycket. Och vi får inte hamna i en situation heller där de här hotspots eller mottagningscentren som man nu föreslår utanför EUs gränser fungerar som grindvakter, och att EU argumenterar, ja men vi har ju ett litet tält där i Libyen där ni kan registrera er, ni kan stanna där. Sådana absurda förslag har ju rest av Danmarks regering till exempel för ett tag sedan, när man föreslog att alla asylsökande från Afrika skulle interneras i flyktingläger i Kenya, föreslår den. Kenias regering blir alldeles rasande över det här förslaget. Fruktansvärt rasistiskt och kolonialt och allt möjligt. Och dessutom ett oerhört brott mot allt vad asylrätt heter, såklart, att göra på det sättet. Så det måste vi förhindra. Men det är inte sagt att inte EU måste vara aktivare i andra länder för att stödja uppbyggnaden av asylsystem, för det behöver vi i fler länder, och fler länder skulle kunna ta emot asylsökande, fler länder skulle kunna införa rättssäkra asylprövningssystem, fler länder skulle kunna bli bättre inte bara på att tillhandahålla flyktingläger utan också tillhandahålla vägar till integration, som också är helt avgörande. Alla de som flyr Somalia som aldrig kommer att kunna återvända, de skulle behöva ha en väg till att bli riktiga medborgare i de länder på Afrikas horn där de nu befinner sig i flyktingläger.
Det känns ju som det fanns en ganska stor enhet kring de förslag som presenteras i rapporten och som redan har presenterats. Så att jag ber egentligen, vi har ju lite ont om tid, ni får gärna börja förbereda frågor. Vi tänkte vi ska ändå ge lite tid åt frågor från publiken i slutändan. Men jag tänkte be dig nästan fortsätta på det här spåret med de ekonomiska förutsättningarna, både på kort sikt, kostnaderna för mottagandet, hur kan man lösa det här, lite det som Madeleine är inne på också kanske. Från Amnesty, hur kan vi då ge andra förslag på hur vi kanske kan stärka mottagandet istället för det är väl det som behövs, de politiska lösningarna istället för att inskränka asylrätten. Mm. Och sen kanske kommentera även på längre sikt lite grann hur man kan se på invandring. För det är, idag är ju en väldigt ekonomisk fråga. För en månad sedan hade vi kanske inte ens tagit upp de ekonomiska aspekterna, men idag så gör vi det.
Av allt det som är så sorgligt med tisdagens förslag, vad bra Madeleine att du påminner oss om att det fortfarande är förslag. Man är så i den här liksom hopplöshetsläget nu att man inte tänker på det. Det är klart att vi ska göra allt för att protestera. Jag såg att Erik Gullenhag från Liberalerna hade varit ute idag och sagt att de inte kan tänka sig att acceptera förslagen när det gäller anhöriginvandring till exempel. Heder åt dem. Hoppas att det blir fler sådana. Sådana röster. Men en av de saker som är så tragiskt är ju att man hänvisar till att de här förslagen måste till för att vi inte har råd, för att kapaciteten är nådd, för att taket är nått. Och det är en åsikt. Det är inte fakta. Det är inte fakta att vi har nått ett kapacitetstak i Sverige just nu. För det här handlar ju om politik, och politik är att vilja. Och eftersom vi alla delar insikten om att migration på sikt är någonting bra, så har vi ju en möjlighet faktiskt att låna. Jag blev påminna av vår chefsekonom, lyssna gärna på hans podd Pengar och politik, om att den senaste prognosen för skatteintäkterna i Sverige, vår ekonomi växer så det knakar. Och bara de extra skatteintäkterna, hör ni, bara de extra skatteintäkterna är så stora att de extra kostnaderna för flyktingmottagandet redan är täckta. Vi behöver inte ens låna till dem, för vi har fått in mer pengar än vi hade räknat med från början. I det här läget, säger jag, vi har nått vår kapacitetstak när kommunerna precis har börjat lära sig de här smarta nya arbetssätten, hittat de här förnuliga lösningarna, engagerat Röda Korset på ett mycket smartare, mycket mer konkret sätt, bjudit in ABF att hålla svensk undervisning på asylboenden. När det har börjat liksom rulla igång, då bam! Avskaffar man liksom en möjlighet att ta emot människor på ett värdigt sätt. Och det är också tragiskt med de här, förutom alla de som inte längre överhuvudtaget kommer att kunna få skydd i Sverige för att man stoppas vid kontroller, för att man inte avskaffar de skäl som människor har fått skydd enligt. Det gäller ju framför allt barn, det kan Viktor säkert prata mer om. Så är det ju åtgärder som gör själva integrationen så oerhört mycket dyrare. Här ska man försöka motivera arbetsgivare att ge en praktik som ger perspektiv på ett jobb till en människa som ska förnya sitt uppehållstillstånd var 12:e månad. Här ska ensamkommande flyktingbarn gå till skolan varje morgon och vänta på att de ska få kalla sig till Migrationsverket för att förnya sitt uppehållstillstånd en gång om året. Och det som det ser ut nu, som förslaget ligger, precis som du säger, i liksom all framtid. Och det här är liksom, det är gigantiska konsekvenser som jag verkligen undrar om de som har skrivit de här förslagen har tänkt på. Jag tror inte det.
Hörrni, jag tror att vi har tid för en sista fråga innan publikfrågorna. Och då tänkte jag be er att säga, vad är det vi ska göra nu? Vad är det som fungerar? Ge oss lite hopp i den här situationen.
Jag tror att hur jobbigt man än tycker att det verkar, så tror jag att man måste tro på den europeiska unionen. Det är ett verktyg vi har, det är en gemenskap som kom till av en anledning, av att det finns ett behov av att stater drar åt samma håll. Jag tror att den europeiska unionen måste använda tvång i en större utsträckning. För att det kan inte funka så att det finns vissa stater, säg till exempel Tjeckien, Polen, Ungern, Slovakien, som drar åt ett håll, som helt och hållet är emot andan av den europeiska unionen, medan andra stater kanske vilar på sin position och sen ytterligare några drar åt ett håll. Jag tror att man behöver göra som man gjorde i början av hösten, att man tvingar länder. Nu är det förvisso så att den kvotfördelning som man fick till stånd, den har inte fungerat så väl hittills. Men jag tycker inte att man ska ge upp, för jag ser egentligen inget bättre alternativ. Alltså, historien har ju lärt oss hur farligt det är när länder agerar liksom irrationellt och överraskande. Och det smärtar att se att Sverige liksom börjar mer på den banan. En sak vi inte har tagit upp här idag, det är ju det är ju en möjlighet till ytterligare fördelning inom Europa, alltså från den yttre gränsen. Och det finns ju absolut stora problem med det, men kanske också finns en möjlighet, om man tänker i realiteten, att få stater att gå med på det här. För att om man ska vara hoppfull, så vill jag ändå lyfta att man lyckades faktiskt. Nu är de inte fördelade än, men man lyckades faktiskt enas om 160 000. Och det är av 626 000 asylsökande förra året, och jag tycker ändå att det är en ganska stor del. Och så som Europa brukar fungera, så ger man någonting så vill man ha någonting. Ett exempel är ju transportörsansvar och fri rörlighet till exempel, och gränskontroller utåt mot fri rörlighet. Alltså att man man får en garanti om att något ska funka, och så kan man ge efter lite och kanske kan man fördela ett större antal människor även om det finns stora problem med det. Men jag tror ändå att man måste tro på den europeiska unionen trots allt, hur jobbigt den verkar vara, för att jag ser inget bättre alternativ.
Vad ska vi göra i det här rummet då när vi lämnar? Vad är det mest effektiva sättet för oss att driva opinion, argumentera, aktivera oss?
Jag brukar alltid tipsa om något så tråkigt som Migrationsverkets hemsida. För att det är så mycket myter som florerar, och det finns så mycket avhumanisering av de här människorna. Det blir liksom siffror. Och det är så tydligt om man såg på hur det fungerade i Sverige i september, att vi behöver bara se en bild på ett barn som vi kan identifiera oss med, som skulle kunna vara någon man själv älskar. Och så förändras opinionen totalt. Och sen går det 2 månader och man glömmer det, och då förändras opinionen totalt igen. Ser man var de här människorna kommer ifrån, ser man liksom fakta, statistik, och om man kanske också läser på lite själv och vill sprida det här, så tror jag att det är otroligt mycket enklare att bibehålla liksom sina ideal och komma ihåg var man står innan den här stormen som vi nu befinner oss i började.
Tack.
Ni har säkert mycket mer liksom praktiska lösningar. Jag tänker bara att man kan känna sig en oerhört tillförsikt i det här. Att det finns sådana vinster att få från migration. Om man bara ser integration som en investering som det gäller att optimera. Vi ger ut för lite pengar till de nyanlända. För då får de för dåliga svenskundervisning, för dåliga möjligheter till praktik, för dåliga möjligheter att ha sina barn i en fungerande skola. Och då blir kostnaden för integrationen också på sikt mycket, mycket större. Ser man det här som liksom en investering som ska optimeras, inte som en kostnad som ska minimeras, så tror jag man är på rätt steg. Men sen är det ju så, liksom, det landar alltid på en kommun, och kommunerna letar med ljus och lykta efter de här praktiska, smarta, innovativa, konkreta lösningarna. Ni som sitter här inne, ni är kloka liksom, samhällsmedborgare som har löst problem på era arbetsplatser, på era skolor, i vardagen. Hör av er till kommunpolitikerna, tala om varför gör ni inte på det här sättet, kan man inte göra så här. Det är väldigt mycket det som efterfrågas idag. Det skulle lösa dem från den här liksom, traumataket eller något. Nej, det är inte alls. Vi har ju precis börjat. Om vi kan förmedla den, så tror jag att vi också kan skapa ett utrymme för att kanske säga nej till en del av de här förslagen nu, men framförallt att komma tillbaka till en värdig nivå på svensk asylrätt så småningom. Mm.
Ja, jag skulle vilja dela Viktors påpekande att EU är det enda vi har att hålla oss i här. Det känns också djupt otillfredsställande. Men vi har ett gemensamt asylsystem som, om medlemsstaterna levde upp till sina åtaganden, så skulle vi inte vara i den här situationen. Och det är någonting som vi måste prata mer om. Som många ofta påpekar, vi har ingen riktig EU-debatt i Sverige. Vi är medlemmar i den här organisationen. Vi kan inte skylla på något annat EU. Vi är medlemmar. Vi måste in och diskutera vad det innebär. Vad innebär det? Innebär det att vi har ansvar för att barn dör på Medelhavet? Jag skulle svara ja på den frågan. Sen, som Viktor och Lisa var inne på, så handlar det också väldigt mycket i den här situationen om att sprida kunskap. Vi har stått här idag och vi har nämnt att vad regeringens förslag innebär. Vi vet att vad som händer med människor som inte får återförenas med sin familj. Vi vet att det får konsekvenser för integrationen. Man kan inte lära sig ett nytt språk om ens barn inte är i säkerhet. Du kan fråga en arbetsförmedlare, vem som helst som möter de här människorna. De vet det. De ringer till oss och säger, jag har en person här som ska gå etableringsprogrammet. Men den vet inte vart dess barn är, så ni måste hjälpa oss först. Och den här kunskapen finns ju. Så att jag häpnade över det här beslutet. De måste vetat vad de gjorde.
Madeleine till sist.
Ja, men jag tror också att vi måste hålla oss, eller vi är med i EU och EU finns, och det finns ett gemensamt europeiskt asylsystem, och jag tror att det är viktigt att hålla fast vid de skyldigheter som det innebär, och rättigheter för människor på flykt och skyldigheter för stater. Och jag tror att det är viktigt att vara konkret nu, men utan att bli detaljerad, därför att det här är så. Det är så krånglig materia. Det finns otroligt, det finns faktiskt nästan oceaner av bra saker som man kan ösa ur också i den EU-gemensamma lagstiftningen. Och i massa bra domar från domstolarna, internationella domstolarna. Men det blir för krångligt just nu. Så att jag tror att det bästa alla kan göra nu, det är att helt enkelt sådär, om man får använda bombar i det här sammanhanget. Alltså mailbomba sina riksdagsledamöter. Regeringsföreträdare, EU-parlamentariker, alla man kan komma på eller alla man känner, och de och så kan man säga så här, om det är så att jag röstade på dig så här, på, och faktiskt nu kräva, men totalt sett att ompröva de här tankarna utan att gå in på detaljer, för det tror jag blir, det vet, då vet inte var vi hamnar, men ompröva de här tankarna fullt ut nu, det är liksom steg ett, och inte prata exempelvis om det, man säger såna här nya saker som man aldrig trodde man skulle säga, och sakna personer som man aldrig trodde man skulle sakna och sådär, men prata om att lägg ner Dublinförordningen, det är ju inte läge att göra nu exempelvis, för då kanske det är någonting ännu värre och så, utan bara rakt av tänk om, skulle jag föreslå.
Politisk aktivism både vid köksbord, mot kommunalpolitiker, nationella politiker och på EU-nivå, alltså era förslag. Vi hinner en kanske, eller möjligen två publikfrågor. Där har vi en och längst bak har vi en. Vi tar dem båda. Ni får gärna säga era namn och om ni vill ställa frågan till någon särskild i panelen.
Hej, jag heter Love. Jag är aktiv i nätverket Ingen människa är legal. Jag sätter mig ner. Jag ska försöka hålla mig kort. Men jag har tänkt på att klassaspekten i det här finns knappt med alls, eller i det ni pratar om. Vi nämner typ fattigdom, men just i en flyktsituation att du måste ha pengar för att kunna överhuvudtaget fly. Så det är någonting som de här europeiska lagarna gör, att vi förstärker en klassskillnad så att säga i krigsdrabbade länder. Sen är det också så här, klassaspekten av att människor får olika villkor i Europa. Alltså till exempel den nya förslagen om temporära uppehållstillstånd som gör att du efter 3 år är beroende av din arbetsköpare för att få stanna i landet. Vad gör det med klassaspekten? Liksom?
Tack. Du får nog stanna där tror jag. För okay. Vi har en fråga till.
Ja, då får jag bara säga jag bjuder in till en demo 18:00. På lördag efter Socialistiskt forum, då ska vi gå till riksdagen och försöka få dem att ta tillbaka det här förslaget.
Hej, Lisa Salmansson heter jag från Sociologiska institutionen, Stockholms universitet. Jag tänkte på det här förslaget i tisdags, just att mycket kommer ju att handla om att kommunerna inte orkar eller har möjlighet och ta, i alla fall så lät det ju som att det var motivet mycket, eller och jag tänkte bara fråga någon i panelen, det spelar ingen roll, men den här liksom på något sätt att statens roll borde ju också kunna på något sätt öka i den här i den här situationen. Man på, skulle man kunna se, hitta någon sån lösning till ni, att inte förstatliga, men åt det hållet att den här decentraliseringen, vad den har för påverkan på det förslaget som kom nu i tisdags då.
Tack för det. Lisa kanske vill ta båda frågorna.
Jag kan börja med den faktiskt. Det var en väldigt, väldigt klok synpunkt. Jag tror att det ligger väldigt mycket i det. Att, det är ju så att regler och lagar beslutas av riksdagen. Men det konkreta utförandet är kommuner. Och hur är läget i svenska kommuner? Ja, vi såg det i skogsbranden i Västmanland också. De är så söndersparade, så anorektiska att de inte har någon som helst buffert för den här typen av kris. Det ska göra oss väldigt oroliga, för den konsekvensen nu är att man upplever att man inte kan ge skydd åt människor som behöver vårt skydd, och att vi gör en fruktansvärt misstag när vi försämrar möjligheterna till integration för väldigt många människor. Men det kärnan i det tror jag är just att kommunerna är allt för dåligt rustade, och du har helt rätt i det. Då måste man tänka på statens roll. Vad är det som staten kan göra som inte en enskild kommun kan? Jo, en staten kan faktiskt låna framtiden. Staten har den möjligheten, och vi har en kreditvärdighet som svensk stat som världen avundas oss. Vi kan låna pengar för nästan inga kostnader alls. Ja, och det är så, Magdalena Andersson, att om vi lånar till det här kanske vi inte kan låna till någonting annat. Men vad är viktigast? Att ge kommunerna möjligheter att göra det här på ett smart, praktiskt, bra sätt. Eller att låta dem så att säga gå in i väggen rent konkret. Och det är klart att lösningen inte är att liksom Att det är klart att det är ett konkret problem att socialtjänsten går på knäna, men lösningen på det kan ju inte vara att ta bort deras arbetsuppgifter, utan att ge dem fler kollegor så att de kan klara av de här arbetsuppgifterna som vi vill att man ska klara av. Så jag tror att staten har en väldigt, väldigt viktig roll, och att vi som tillhör vänstern i någon mening har en väldigt viktig roll i att liksom påpeka det. Och sen om liksom klassaspekten, jag håller helt och hållet med dig. Det är klart att resurser är det viktigaste hindret för migration som vi ser i världen idag. Och ju högre murarna, ju vassare taggtråd, desto dyrare blir det också att migrera. Desto färre människor som verkligen skulle ha behov av att flytta från platser med dåliga möjligheter, med dåliga institutioner, med dåliga perspektiv, att flytta till länder där man faktiskt kan få skapa sig bättre livsvillkor. Så det är en väldigt viktig aspekt av den här frågan, absolut.
Victor, vill säga något?
Ja, jag skulle bara vilja fylla i det här med arbetsgivarens makt. Det är så att de som har mest pengar kan fly på bäst sätt, ofta. Men det finns ju också en annan aspekt, och det är ju att de här förföljelserna drabbar ofta urskillningslöst. Alltså, oavsett hur mycket pengar man har så kan man bli drabbad av eller ha flyktingskäl. När man väl kommer hit däremot, då blir det ju så att nästan alla pengar som man skulle kunna använda i det nya landet har man ju tvingats lägga på flykten. Och vad gäller det här med tillfälliga uppehållstillstånd så är det otroligt bekymmersamt ur ett arbetsrättsligt perspektiv. För att i Sverige så har vi ju redan kritiserats av Europa många gånger för att vi har en lucka i lagstiftningen som möjliggör att man har vikariat, man har tidsbegränsade anställningar och man har provanställningar om och om igen. Och det är klart att så som det var nyss med treåriga tillfälliga uppehållstillstånd så är det oerhört problematiskt. För att först när man kommer hit så mår man ofta väldigt dåligt, man har ofta posttraumatiskt stresssyndrom och så vidare. Det är naturligt att man intensifierar arbetssökandet ju närmare en ny prövning det kommer. Vilket kommer innebära att många har en provanställning som kan sägas upp på dagen inför ett beslut om omprövning av ett tillfälligt uppehållstillstånd. Vilket ger arbetsgivaren en helt orimlig makt att sända tillbaka någon till någon krigshärd någonstans. Och vilket omöjliggör för den anställde att kunna hävda sina rättigheter på arbetsplatsen. Och det blir naturligtvis ännu mer så med 12 månaders tillfälligt uppehållstillstånd.
Hörrni, då närmar sig slutet. Innan jag tackar alla i publik och panel så vill jag säga att det finns en väldigt bra podd som Lisa Pelling har tillsammans med Ignacio Vita, asylrättsjurist, och Maja Dahl på Arena Idé, som ni gärna får lyssna på. Människor och migration heter den. Gå in på Arena Idés hemsida så hittar ni den. Sen så, för att magasinet Arena ska kunna fortsätta publicera den här typen av artiklar, i nästa nummer har vi faktiskt ett lysande porträtt på Ann Ramberg som Viktor har skrivit, Viktor Banke, så krävs det att vi har många prenumeranter, och idag så kan man teckna en prenumeration här bak innan man går hem, så får man det här numret med Viktors reportage, och så får man kommande nummer nästa år till en kostnad av 395 kronor. Så passa på, nu får man också en snygg tygpåse. Annars återstår bara för mig att ge ett stort tack till publiken för att ni var här, och till vår eminenta panel, Viktor Banke, Lisa Pelling, Ida Holmberg och Madeleine Seidlitz, och dela ut den här boken till er. Ny bok på Atlas förlag av Alexander Mahmoud, Mellanrummen. Tack till er alla för att ni var här. Thank you.